Podplay.
Tidigare i Kalla fall.
Ja, men nu verkar det som du har sålt till. Nej. Vad säger du för någonting? Han bara stod och gapte. Nej, det här är nog missförstånd. Det här stämmer inte. Jag måste in och reda ut det där. Så och vända traktorn och åka hem. Det var sista gången farsan såg.
Hur hade det gått om Sjögren i ett civilmål hade vidtagit mått och steg och väckt talan mot och eller alltså det hade ju kunnat blivit så att de här köpen skulle ha förklarats ogiltiga. Det hade ju Sjögren naturligtvis kunnat bidra till utredningen om han hade funnits tillgänglig.
Det här är Kalla fall. Jag heter Tobias von Braun.
Och jag heter Urban Järdek.
Sommaren 2012 hade vi gått igenom allt som fanns att läsa i tidningarna om fallet Sjögren. Vi insåg att det var dags för nästa steg, nämligen att ta kontakt med polisen. Vi hade läst en artikel i Gotlands Allehanda där det stod att de fått titta på hela utredningsmaterialet. Kunde de så kunde vi, tänkte vi. Vi ringde upp polisen och fick till slut prata med en bisterkommissarie. Jo då, ville vi titta på utredningen så skulle det nog kunna gå för sig. Någon vecka senare satt vi i ett lite trångt förhörsrum på polisstationen i Visby. Framför oss stod två lådor till bredden fyllda med pärmar, fotografier och lösa papper. Det fanns även kuvert som innehöll kvitton, vykort och räkningar. Vi förstod att det var material som tagits i beslag i Sjögrens hem. Det fanns också mer udda föremål. En gammal kam, torkat hö, en kulspetspenna och ett par skarpladdade hagelpatroner. Vi började titta igenom pärmarna. Till en början mer eller mindre planlöst för att försöka få någon slags grepp om materialet. Den första delen utgjordes av förhör. Ett par tusen sidor. Det fanns många bekanta namn. Tore och Iris Pettersson. Hans-Olof Udin. Stig och Inges pappa Gunnar Larsson. Det var även många nya namn som dök upp som vi aldrig hade hört talas om tidigare. Bulvanens sambo och Bulvanens bästa vän. Vaktmästaren på Dobos tog upp många sidor av förhör. Det gjorde också Sjögrens närmsta vänner, Thomas Jakobsson och Mike Malmqvist. De hade varit en av polisens viktigaste källor till upplysningar om Sjögrens förehavanden innan han försvann. Men det var ett annat namn som vi höll lite extra utkik efter, nämligen Björn Adolfsson. Redan när vi började söka information om Sjögren-fallet på nätet hade vi nämligen stött på uppgiften att ytterligare en person vid namn Björn Adolfsson hade försvunnit och att det på något sätt fanns ett samband mellan de två fallen. Till slut hade vi faktiskt lyckats hitta de tidningsartiklar som skrev om Björns försvinnande efter att det blev känt för allmänheten hösten 1974. Det hade där framgått att det var polisen i Handen och Nynäshamn som hade utrett försvinnandet. Av artiklarna hade det inte verkat som att Gotlandspolisen någonsin tog idén om en koppling mellan de två fallen på särskilt stort allvar. Vi var därför inte säkra på om Björn Adolfssons namn överhuvudtaget skulle finnas med i utredningsmaterialet hos Gotlandspolisen. Men efter lite letande kunde vi konstatera att jo, visst fanns han där. Först hittade vi en efterlysning från Handens polisdistrikt och ett par fotokopior på de anonyma breven som hade skickats till polisen. Men gömt längre in i pärmarna med förhörsprotokoll så hittade vi även ett par gulnande sidor med ett förhör som Gotlandspolisen höll i november 1972, en dryg månad efter Sven Sjögrens försvinnande. Den som blev förhörd var ingen mindre än Björn själv.
Nästan 10 år senare lever jag och Urban Järdek på ett pendeltåg i centrala Stockholm. På tåget möter jag upp poddaren Dan Hörning. Det var tillsammans med honom som jag skrev den första poddserien baserat på våra efterforskningar i fallet Sjögren. Ett arbete som resulterade i över 30 avsnitt av podden Olösta mord. anledningen till att vi satt oss på pendeltåget till Nynäshamn att vi ska besöka Ekeby, det lilla sommarstugområde där Björn Adolfsson bodde när han försvann. Dan har nämligen en personlig anknytning både till platsen och till försvinnandet.
Familjen hade ägt typ hela jävla området från början.
Ja, min farfar stack upp området och stack upp 55 tomter.
Mm, mm.
Och ja, han var ju väldigt driftig person.
Ja, ja.
Dans kusiner, Lasse och Urban Hagerman och deras pappa Kjell har fortfarande en sommarstuga där ute. De kände Björn och var hans närmaste grannar innan försvinnandet. Det är de vi är på väg för att besöka. Vi anländer till slut till Segersängs station efter ett längre trafikstopp i Årstaberg. Dans kusin Lasse möter upp vid stationen.
Tjena, Urban. Hej.
Lasse.
Kärlek.
Och vi fortsätter resan med bil.
Ut till Ekeby alltså.
Japp.
Ekeby är ett sommarstugområde strax utanför Ösmo. Området är vackert beläget på ett skogsbeklätt berg ett par hundra meter från den gamla landsvägen mot Nynäshamn.
Det här är gamla huset där Dan och våran mormor hade då. Mm-hmm. Fast det såg ju helt annorlunda ut då, än vad det gör
ja, det
här
huset.
Platsen har förändrats en hel del sedan Björn bodde här. Då var det en lantlig plats med ett antal mindre stugor som låg utspridda i området. De flesta av tomterna hade ännu inte blivit bebyggda. Idag har området mer och mer börjat likna ett villaområde med fler och större hus där många idag bor permanent.
Här är gamla gården då.
Ja,
det har också byggts ut.
Ja, det är ordentligt tillbyggt här.
Även om familjen Hagman fortfarande bor kvar i området så är de inte kvar samma sommarstuga som de bodde i när Björn försvann.
Och det gamla huset som Urban och jag, eller morsan och farsan byggde på 50-talet, det är där uppe vid, ja, mitt emot offret.
Mm.
Sen byggde de det här huset på 1980 då.
Ja, minns det som igår.
Väl framme möter vi upp Urban och Kjell Hagman.
Hallå!
Hallå!
Det är inte första gången jag och Kjell ses. Jag intervjuade nämligen honom redan 2012.
Kul att ses igen.
Ja, vi har sett förut.
Ja, vi intervjuade ju dig för många herrans år sedan.
Kjell är den person som bott allra längst i området.
1941 så köpte mina föräldrar två tomter utav Ragnar Hörning. Från 42 och var ju på sommarlov som jag var här ute då, och lekkamrater var alltså barna Hörning, och så var det flera barn på gården också här då och andra tomtägare. Det var ett Ekebygäng kan man väl säga. Så småningom så flyttade då familjen Adolfsson in med Björn då som enda barn. 12-13 års åldern ungefär då när vi gjorde bekantskap.
När Björn försvann var han 29 år gammal. Han var född i Stockholm, uppväxt i Årsta. Båda hans föräldrar var inflyttade från Kalmartrakten i Småland.
Nej, han växte väl upp och började plugga någonstans och försvann ifrån trakten. Och man hörde bara ryktesvis att han hade hand om barn på Gotland, bland annat.
Han hade utbildat sig till lärare. Och han jobbade under flera år som folkhögskolelärare på Sankt Sigfrids folkhögskola utanför Växjö. Men hösten 1972 kom han tillbaka till Ekeby.
Han dök upp igen här. Hans far dog ju rätt så plötsligt.
Efter pappans bortgång sommaren 1972 hade Björn beslutat sig för att flytta tillbaka till Stockholm för att bättre kunna hjälpa sin mamma. Han hade sagt upp sig från folkhögskolan och istället blev erbjuden en anställning på utbildningsföretaget Brevskolan för att skriva en kurs i vardagssvenska för Sveriges Radios räkning. Kjell minns det särskilt var en sak som grannarna hade reagerat på efter att Björn hade flyttat tillbaka till området.
Och vi tyckte det var lite konstigt att han verkade mörkrädd på något sätt. Han riggade upp ytterbelysningar runt hela huset, så lös hela nätterna. Men satt de på träd utanför.
Kjell vet att det var två personer i grannskapet, två yngre grabbar som hade haft en hel del kontakt med Björn tiden innan han försvann.
Urban och Lasses kusin Håkan, han bodde ju i villan här ute då, och han och Per Persson, de var kompisar här då, och de träffade nog Björn rätt så mycket då ett tag när han hade kommit tillbaka. Och de hade kommit överens om att just den tidpunkten när Björn försvann, då hade de gjort upp om att de skulle ner till sjön och fiska. Men Björn kom aldrig.
Kommer ni ihåg hur ni fick reda på att han var borta och sådär?
Ja, det var väl grannar som berättade, och Håkan bland annat, och Ragnhild och svägerskan, som visste om att det hade fart runt poliser och sökt överallt och ner till sjön och tittat. Båten hans hittas ju drivande ute i sjön, sitter i viken, och de draggar ju i viken fram och tillbaka, polisen, och hittar ingenting alltså. Men den är ju ganska djup i mitten.
I Björns stuga hade polisen hittat ett meddelande med texten: "Ingen bär skuld till detta. Jag går till sjön. Björn." Polisens handstilsexperter skulle senare konstatera att texten med all sannolikhet var skriven av Björn själv. Av förklarliga skäl misstänkte polisen självmord, men alla var inte övertygade.
Många trodde ju att han hade gått och dränkt sig, men många tvivlade. Varför skulle han göra det?
Kort efter att polisen hade kommit igång med dragningarna hade ett anonymt brev ankommit till polisstationen som uppmanade dem att sluta dragga och antydde att lösningen på mysteriet var helt annorlunda.
Klart man har funderat på vad egentligen ligger bakom alltihopa. Speciellt när man fick reda på kopplingen till Gotland, alltså att han var engagerad i det. Så började man på att fundera vad det var egentligen som hade hänt.
Ända sedan vi började granska de båda fallen har Björns försvinnande hela tiden varit mycket mer höljt i dunkel än Svens. Efter att vi hade fått ta del av Gotlandspolisens material i Sjögrenfallet hade vi också till slut lyckats få ta del av Handenpolisens material kring Björns försvinnande. Medan materialet i Sjögrenfallet tog upp två stycken fulla flyttkartonger, så rymdes handlingarna i Adolfssonfallet i en enkel dokumentmapp i brunt papper. Där fanns en handfull förhör, en promemoria skriven i samband med att fallet lades ner, några analysrapporter från SKL och en hel del osorterade handskrivna minnesanteckningar. Det var det material vi hade att utgå ifrån när vi efterhand började försöka klarlägga omständigheterna kring försvinnandet.
Även om Handenpolisen fortsatte med dragningarna i viken även efter det att det första anonyma brevet anlände, så hade de även börjat undersöka andra möjligheter. Det stod snabbt klart att Björn kort innan försvinnandet varit sysselsatt med att planera ett sommarkollo i Lummelunda som han under de senaste åren varit föreståndare för. En tanke som väcktes var att Björn kanske begett sig dit för att kunna komma bort ett tag. Man hade tagit kontakt med Gotlandspolisen som åkte ut och sökte igenom stugorna, men eftersökningarna var resultatlösa. När polisen genomsökte Björns stuga i Ekeby hittade man också en maskinskriven A4-sida. Texten, som allt att döma var skriven av Björn själv, handlade om Sven Sjögrens svåra ekonomiska situation åren innan hans försvinnande. Hur han under flera år försökt få sälja en eller ett par tomter för fritidsbebyggelse, men att det ständigt blev avslag på hans ansökningar. Hur bitterheten mot myndigheter hade växt sig allt starkare. Hur han hade börjat ana att konspirationer och mygel låg bakom de ständiga avslagen. Man skulle tvinga honom att sälja, men Sven hade varit besluten att inte ge med sig. Varför skulle han gå och slita för ingenting när han nu ägde ett sånt värdefullt markområde? Texten på pappret avslutades tvärt och det fanns inga ledtrådar om i vilket sammanhang den var skriven. Några andra papper eller dokument som hade med Sven Sjögren att göra verkar inte ha hittats i stugan. När dragningarna så småningom avslutades utan resultat visste polisen inte riktigt hur de skulle gå vidare. De hade hört två av Björns bekanta, dels hans chef på brevskolan, Kerstin Lindberg, och dels hans nära bekant och före detta kollega, Olle Lindqvist, som nyligen hade varit på besök från Växjö. Tillsammans med vittnesmål från grannarna i Ekeby kunde de därigenom pussla ihop en bild av Björns liv innan försvinnandet. Efter att Björn flyttade till sommarstugan i Ekeby hösten 1972 jobbade han med en skrivkurs hela vintern och enligt hans chef hade arbetet gått mycket bra. Men det verkade som att någonting hade hänt i februari 1973. Då hade han nämligen börjat sacka efter. I april verkade det som han hade kört fast ordentligt. Den 24 april hade han ringt till brevskolan och sjukanmält sig. Ett par dagar senare hade han pratat med chefen och lät då ganska förkyld men var på gott humör och sa att han var på bättringsvägen. Nästa dag anlände Björns bekant Olle Lindqvist med tåget från Växjö. Han och Björn hade gått på teater och besökt en krog i Gamla stan innan de åkte ut till stugan. Nästa dag satte de potatis och cyklade sedan ner till viken. Där gick de ut med Björns båt och la nät. De hade sedan rutt över till andra sidan viken och gått runt i skogen och pratat. På kvällen hade de spelat kort. Björn hade inte sagt något om att han hade svårt på jobbet, men han hade nämnt att han inte kunnat jobba de senaste dagarna på grund av en kraftig förkylning. Nästa dag, den 29 april, tog de upp nätet och var även ute och pilkade strömming. Eftermiddagen tillbringade de inomhus på grund av regnet. På kvällen kom två grannbarn förbi och bad dem att få låna båten för att åka ut och fiska, vilket de fick. När de hade fiskat klart hade de förtöjt båten med fören mot bryggan. I båten fanns en blydragg, alltså en slags tung blyklump, som ett enklare ankare som var fäst i ett rep. Blydraggen hade de kastat i vattnet och sedan knutit fast repet i aktern så att båten skulle ligga säkert förtöjd. Det var denna blydragg som hade saknats när båten senare återfanns på andra sidan viken efter Björns försvinnande. På morgonen nästa dag, valborgsmässoafton den 30 april, hade grannbarnen kommit förbi och lämnat tillbaka båtens nycklar till Björn innan han och Olof tog sig in till stan då Olof skulle ta tåget tillbaka till Växjö. På morgonen pratade Björn mycket om det planerade sommarkollot och att han hade fått tag i bra personal. Han släppte av Olof på centralen strax innan han 12.30 med ett hej vi ses tog avsked. Olof hade under de här dagarna inte märkt några tecken hos Björn som tydde på att någonting inte stod rätt till. Björn hade tidigare bestämt med sin chef, Kerstin Lindberg, att de skulle ses inne på brevskolan under dagen. Och han hade också sagt detta till Olof. Men Björn begav sig inte till brevskolan efter att han lämnat av Olof. Han begav sig inte heller hem till stugan. Kerstin hade nämligen varit på kontoret under dagen och väntade på Björn till klockan 15. Men när han inte dök upp åkte hon ut till stugan. Hon behövde nämligen lämna över en del korrektur som behövde åtgärdas. Men Björn var inte där heller. Hon fick senare veta att Björn hade kommit till brevskolan vid 16 och frågat efter henne. Nästa dag, den 1 maj, hade Kerstin ringt Björn mitt på dagen och undrat om de kunde ses på kontoret. Hon ville diskutera arbetet då hon var orolig för att han inte skulle hinna bli klar. Men Björn hade sagt att han hade bråttom hem. Han hade inte heller verkat särskilt orolig. Han hade sagt att han ändå skulle jobba en och en halv månad till, så det skulle nog lösa sig, menade han. De bestämde att de skulle träffas nästa dag istället. Vid 17-tiden besöker sonen till en av grannarna, Björn, i hans stuga och talar med honom om en förestående konfirmation som Björn ska vara med på. Det här är den sista kända observationen av Björn. Det var på förmiddagen nästa dag, den 2 maj, som Kerstin Lindberg på brevskolan hade reagerat på att Björn inte dykt upp till det planerade mötet. Det var då hon åkte ut till stugan och upptäckte att han var försvunnen. Dragningarna i viken efter Björns kropp avslutades den 25 maj. Polisen har då både genomsökt vikens stränder från båt med dykare och draggat med hjälp av kustbevakningen. Polisen kontrollerar det anonyma brevet och jämför det med Björns egen skrivmaskin. De kan konstatera att det anonyma brevet i varje fall inte skrivits på den. Efter det vidtar handen polisen inga fler åtgärder. Vid det här laget hade de landat i att det trots allt ändå måste röra sig om självmord. Förhoppningsvis skulle kroppen dyka upp till slut.
En kropp hittades dock aldrig. En Ekeby gjorde grannarna istället en annan mystisk upptäckt.
Vi var ju ute och såg till stugan. Och då går man en liten runda runt tomterna och tittar och så där. Upptäcker att en stor fläck uppgrävd mark på vägmark alldeles intill våran tomtgräns. Och småstenar var inkastade på våran tomt precis som att det hade blivit över. Och hör ju till saken att Björn hade ett utedass alldeles bredvid där. Så jag tänkte, fasen, tömmer han tunnan, skittunnan på våran, nästan inte våran tomtgräns. Och sen, det var innan vi visste att han var försvunnen. Och sen hörde vi att, jag ringde till Nynäshamnspolisen när jag fick reda på att han var borta och påpekade det här uppgrävd mark. Men jag fick aldrig tag på den kommissarie som hade hand om det. Sen hörde jag ingenting mer ifrån dem. Och andra grannar berättade att Björn hade haft en katt och att polisen hade skjutit den. Jag tycker det är konstigt att gräva en så stor grop för en katt. Men i alla fall, saken fick bero.
Efter fikat passade vi på att besöka Björns hus och platsen för den mystiska gropen.
Här var Björns hus.
Ja. Aha. Vad där?
Oj, vilken kåkannan.
Ja.
Vi hade bestämt träff med grannen som bor precis till den plats där gropen låg. Det hade nämligen visat sig att han var ett stort fan av podden.
Tjena, Urban. Hej, hej, hej. Vilket fint hus.
Ja, jo.
Vi snackade om att vet du, området har ändrats från den tiden med små hyttestugor och sådana här jäkla herrgård nästan.
Det är just det jag tänkte på. För när jag följde den här flashback-tråden efter att alltså, lyssna på podden och allt det här. Ja. Jag googlade mig dit och tänkte att det måste ju vara uppe hos oss. Och på den tiden så var det ju bara tät skog. Mm. Alltså även när vi byggde och flyttade in här så var det ju skog.
Mycket har förändrats sedan 1973. Platsen täcks idag av ett tjockt lager grus och en väntplan.
Den här, vad heter det, så kallade kattgraven då? Vad ska
kattgraven? Jo, men då är det ju här nere. Alltså, det här är ju, allt det här är ju...
Har vi otur så är det här någonstans.
Jo, men då är det väl här då. Mm.
Som det... Ja, där va? Ja.
Men var var kattgraven alltså? Här?
Eller? Ungefär här skulle
de ägde båda de här tomterna.
Precis intill ligger även det som en gång var Björns stuga. Och vi bestämmer oss för att knacka på.
Packat in kläderna då.
Hej. Vi har en sån här podcast.
Ja, hej. Vi ska precis iväg här på simträning.
Ja. Jag är ju bara ute och reka lite grann. Det var ju exakt 49 år sedan jag försvann den här Björn då, som bodde här. Men det var inte så mycket kvar av originalhuset.
Nej, alltså det enda som är, det är det här fönstret, vill jag säga. Men den lilla, och det var ju bara ett rum och kök.
Ja.
Så det var ju liksom inte så mycket.
Den enkla sommarstugan efterhand byggs ut till något som liknar en villa i två plan.
Kommer du ihåg hur det såg ut här då?
På den tiden,
ja. Ja, det var ju bara det här utbyggnaden, ja. Eller det gamla huset som...
Det är tillbyggt en våning nu.
Det är också åkt alla möjliga håll, eller
på den här belysningen och sånt.
Ja, det var ju mera träd här i kring då. Ja. Det var tätt bevuxen här med träd. Mm. Så satte belysningar i träden, alltså runt huset här.
Ja,
precis. Det här, där, här är originalet.
Ja, precis.
Ja, så att ut i dörren. Mm. Ja, vi kan ju bara titta in. Man ser ju vart den gick. Och det såg ju vi för att man såg ju på tröskeln att det var en gammal ytter. Okay, och då ser det nivåskillnader och så. Så där var liksom gamla ytterdörren. Så var det bara det här köket och sen det man ser där borta. Det var allt.
Okay.
Det låter ju som en rimlig liksom, fritidshus. Tack för det.
Ja. Tack, tack.
Ja, tack. Inte mycket. Och här finns det inget skum. Nej. Vad jag vet.
Samtidigt som handen polisen letade efter Björn i viken i Ekeby så förberedde polisen på Gotland ett sista desperat försök att återfinna Sven Sjögrens kropp. Nämligen genom att söka av havsbotten utanför Brissund och Lumlunda. Ända sedan tidigt under utredningen så hade det figurerat uppgifter som gjorde gällande att bulvanen en sen kväll hade sett sig ut från Svens marker och att han senare skulle eldat upp sin båt på stranden nedanför huset. Visserligen hade det vid det här laget visat sig att observationen av bulvanen i båten hade skett ett par veckor innan Sven försvann. Uppgifterna om den uppeldade båten hade inte gått att bekräfta överhuvudtaget. Men tanken att Sven kunde finnas i vattnet var ändå lovande. Bulvanen bodde endast ett stenkast från stranden och man hade kunnat konstatera att han hade haft tillgång till åtminstone en någorlunda sjövärdig båt vid tiden för försvinnandet. Vi har pratat med en av de som var med i sökandet på havsbotten utanför Lumlunda.
Ruben Järdek heter jag. Jag kommer till Kjell Gardelin.
Ja.
Ja, han heter också Kjell.
Jag var dykare ifrån 1965 och sen fram jag gick i pension 2001.
Det var kustbevakningen som hade fått uppgiften av polisen att försöka återfinna kroppen.
Ja, vi hade ju en sån här dykvecka som vi har varje år då.
För det var egentligen träning då?
Ja, just det. Vi gjorde ju årsprov och lite såna här grejer också på sidan om. Va? Men de här så att säga, vardagarna, det tog vi till dykningar längs kusten här. Ja. Från Visby och upp till Lumlunda.
Att leta efter Sven Sjögrens kropp i vattnet utanför Lumlunda Brissund var inget enkelt uppdrag.
Jo, det var ju rätt djupt va. Så vi delade in oss i två gäng och dök ner till 20 meter kanske. Och sen gick vi lite längre ut med en besökdrake.
Ja, vad är det för
alltså, det är sådana släder man åker på, va? Ja, det är som ett flygplan fast i vattnet. Man ligger på den och, kör, och styr upp och neråt. Och den boxeras av en båt. Vi var ju 7-8 gubbar, va? Alltså det körde en man på den här besökdraken. När han kom upp hade gjort sin tid. Då hoppade nästa kille i bara och sen... körde han i...
Så då kunde man liksom täcka av ganska stora områden ändå?
Ja, det tycker jag. Det var ju rätt klart vatten och rätt bra sikt. Va? Så att,
hittade ni något då?
Ja, inte speciellt. De här som dök längs land, de hittade ju lite ett timmer sedan Lypska flottan. Och jo, jag tror jag var med och hittade den där kanonen som var lite omtalet sedan den som låg inom Trestock.
Ja, hur gammal var kanonen då?
Ja, det var väl Lypska flottan, det var på 1600-talet, va? När de var här, danskarna, och drev i land i stormen, både norr och söder om Visby.
Men under sökningarna så hittade de faktiskt även en människokropp.
Jo, vi hittade en kropp. Men det var fel. Det var ju en man som var ute och fiska som hade ramlat i dagen innan. Han satt ner och han fastnade i neten och ramlade i sjön.
Aha, ja.
Ja, men vi började. Då... Men folk som var på land, det var ju de som fick för sig att det var Sjögren vi hade hittat. Va? Det var inte vår.
Vad tror du själv då om liksom, möjligheten att sänka en kropp i havet och sådär?
Ja, då ska man ju ut väldigt långt. Va? Och för att sen förankra dem väl för att en kropp som ligger i vattnet rätt länge. Den flyter ju upp till slut, alltså av all gas som blir förrotelsen. Jag har ju kollegor som var på andra sidan här som var ute och började en kropp. Kroppen stod ju som en klockboj, sa han.
Oj.
När hon kom ut dit, så att fötterna ner och huvud upp.
Det var inget problem att hitta, alltså?
Det var inget problem, alltså.
Lennart Hoas och de andra utredarna inom Gotlandspolisen visste att projektet var en chansning. Kusten utanför Lummelunda och Brissund sluttar brant, och endast någon kilometer ifrån land så blir det så djupt att botten med dåtidens teknik var omöjligt att undersöka med dykare. Utredarna var dessutom plågsamt medvetna om att bulvanen var utbildad dykare och måste ha känt till detta faktum väl. Även om man inte lyckades återfinna Sven Sjögrens kropp så kunde man alltså inte på långa vägar utesluta möjligheten att hans kropp hade hamnat i havet. Därmed satt man punkt för den sista större insatsen inom polisen för att försöka återfinna Sven Sjögrens kropp. Samtidigt hade Gotland under sommaren 1973 även nåtts av ryktet om att ytterligare en person med anknytning till Lummelunda hade försvunnit.
Jo, det fanns väldigt tidigt, bara i folkmun, att det var en som förestod kolonin som hade försvinnit i Nynäshamn. Det fanns bara det ryktet. Så han var nog rätt anonym när han var här på den där barnkolonin. Han hade nog inte kontakt med någon folk överhuvudtaget.
Sjögren var bara en av de få som han hade.
Ja, det tror jag. Mm. Han gick väl kanske längs stranden här och fram här. Eller om Sven träffat på honom där nere på norra skiftet. Han var ju den där ibland. Ja, det har jag ingen aning om hur de träffades.
Han brukade ju låna de här lammen till kolonin och barnen fick sköta om dem där.
Ja, de gick väl lösa. Då kunde de nog ta in. Ja, det gör de. De kunde ha en var där, en var där borta. Absolut. Ja, det kanske var så de kom i kontakt med varandra. Så kan det vara.
På fastlandet övergår sommaren i höst, vinter och vår utan att någon kropp dyker upp eller att något annat händer i utredningen och Björn Adolfssons försvinnande. Men tisdagen den 30 maj 1974 dyker ett nytt anonymt brev upp hos polisen i Nynäshamn. Den här gången ligger brevet i ett brunt kuvert som är poststämplat i Solna. Brevet lyder: Fallet med den försvunne Björn är ett år gammalt den 1 maj och ännu olöst för polisen. Jag trodde bättre om polisens förmåga. Det har ju hela tiden funnits välsynliga trådar att börja nysta i. Handla. Någon handling blir det tyvärr inte från polisens sida. De förstår inte riktigt vad det är för trådar som brevskrivaren pratar om, och något mer händer inte. Ytterligare drygt halvår går innan den anonyme brevskrivaren slår till igen. Den 4 oktober 1974 dyker nämligen ännu ett brev upp. Men denna gång är brevet inte adresserat till polisen utan till Aftonbladets tipsadress. Brevet har rubriken Två mystiska försvinnanden och lyder: På söndag den 6 oktober är det 2 år sedan lantbrukaren Sven Sjögren, Lummelunda, Gotland, försvann. Spaningarna efter honom har varit intensiva. Bland annat grävdes en nyanlagd väg upp. Vidare har kustbevakningen ställt röjdykare till polisens förfogande för spaningar i vattnet. Den person som senast hade kontakt med Sjögren och som hördes om försvinnandet har senare dömts till fängelse för bedrägeri mot Sjögren. Björn Adolfsson, folkskollärare från Växjö, har under flera år varit ledare för ett sommarkollo på Sjögrens mark. Han kom därvid i nära kontakt med Sjögren. Efter Sjögrens försvinnande engagerade sig Björn i fallet. Han bedrev efterforskningar och hade kontakt med mannen som fälldes för bedrägeri. Under denna tid arbetade Björn vid brevskolan i Stockholm och bodde i föräldrarnas sommarstuga på Södertörn. Den 1 maj 1973 hade Björn besök av sin lärarkollega och vän Olle Lindqvist. Den 2 maj fann Kerstin Lindberg stugan övergiven. Hon var hans chef och nära vän. Polisen i Nynäshamn och handeln har sedan bedrivit omfattande spaningar efter honom. Även här har kustbevakningens röjdykare satts in utan resultat. Några resultat har inte heller nåtts genom samtal med personer i Björns känsloladdade arbetsgemenskap inom brevskolan och Sveriges Radio. Två oskyldiga försvinnanden utan samband. Eller? Skulle ni vilja ha kontakt med mig för ytterligare information föreslår jag en annons under rubriken Personligt i Dagens Nyheter den 8 eller 9 oktober 1974. Återgiv i så fall nedanstående nummer samt ange hur jag ska ta kontakt. Stockholm den 4 oktober 1974. 326 481 177. Redaktionen på Aftonbladet blev mycket intresserade av detta märkliga brev och hör av sig till polisen i Nynäshamn. Polisen uppger i ett PM att de bestämt sig för att lägga ut en annons enligt brevskrivarens önskemål och bifogar två telefonnummer. Polisen hade sedan bevakat telefonerna, men inget samtal hade kommit in. Någon vecka senare kunde Aftonbladet inte hålla sig längre utan släppte nyheten om Björns försvinnande och de två mystiska breven. Förutom att Björns försvinnande nu för första gången nämndes i media så ledde det även till en förnyad våg av intresse för Sjögren-fallet. Bulvanen fick ännu en gång gå ut i media med namn och bild och berätta om misstankarna mot honom som fortfarande dröjde sig kvar, både hos allmänheten och hos polisen. Han hade kommit ut ur fängelse året innan, utsläppt 6 månader i förtid på grund av gott uppförande. Han förnekar fortfarande bestämt att han haft någonting med försvinnandet att göra eller att han utfört några förfalskningar. Han berättade även att han och Björn Adolfsson kände varandra och att han nu börjat bli orolig för sin egen säkerhet. Kanske skulle han själv också försvinna spårlöst en dag. Han berättade även att han har några egna misstankar om vem som ligger bakom försvinnandet, men de behåller han för sig själv tills han fått fram riktiga bevis. Spaningsledaren inom Gotlandspolisen, Lennart Hoas, säger i ett uttalande att han är skeptisk till en koppling mellan fallen. Han påpekar att det inte finns någonting som styrker att Björn skulle ha bedrivit några egna efterforskningar. Brevet man hittar i Björns stuga, som handlar om Sjögren, var ganska allmänt i sin natur. Hamnenpolisen säger sig vara intresserade av att utreda fallet vidare, men erkänner att de inte har mycket att gå på. De är därför mycket angelägna om att den anonyme brevskrivaren ska träda fram eller höra av sig igen. Men fler brev kommer inte, och Björns försvinnande faller de kommande åren allt mer i glömska.
Gotlandspolisen hade rätt i att det inte fanns något klart bevis för att de två fallen hängde samman. Men berodde bristen på bevis på att en sån koppling saknades eller på att Handenpolisen helt enkelt inte lyckades hitta dem? När vi granskat Handenpolisens arbete så har vi hittat ett stort antal luckor och brister i utredningen. En av de mest uppseendeväckande bristerna gäller den anonyma brevskrivaren. Kanske den viktigaste personen när det gäller teorin om att det finns en koppling mellan de båda fallen. En stor del av anledningen till att man tvivlade på brevskrivaren och att denne inte hörde av sig efter brevet till Aftonbladet. Enligt polisens PM så hade de ju gjort precis som brevskrivaren instruerat och satt ut två annonser med telefonnummer, men brevskrivaren hade aldrig tagit kontakt. Men en kalla falls researcher Christer Björle kontrollerade annonserna i Dagens Nyheter från de aktuella dagarna, så visade sig att man endast satt ut en annons den ena av dagarna. Ännu mer uppseendeväckande var det faktum att man i annonsen inte uppgett några telefonnummer överhuvudtaget. I annonsen finns endast följande text. Ring klockan 12 eller 18. Du vet numret. Vilket nummer som brevskrivaren antogs veta framgick inte. Vill man se annonsen så kommer vi lägga ut den och bilder från besöket i Ekeby på vår Instagram. Kalla_fall. Polisen hade alltså lyckats helt slarva bort denna möjlighet att kunna få fram mer information. En annan anmärkningsvärd omständighet är att polisen aldrig kunde fastställa Björns förehavanden de två sista dagarna innan försvinnandet. Den 30 april, 2 dagar innan försvinnandet, hade han släppt av Olle Lindqvist på tågstationen strax innan klockan 12.30. Han hade därefter lovat att åka till sin arbetsplats på brevskolan. Men där dök han inte upp förrän för 16-tiden. Och då bara på en snabb visit. Vad han egentligen sysslade med under eftermiddagen och kvällen fick polisen aldrig reda på. Nästa dag, den 1 maj, dagen innan försvinnandet, är hans förehavanden i princip helt okända. I 12.13-tiden hade han ringt till Kerstin Lindberg. Var han befann sig hade han inte sagt, men han var i varje fall varken i stugan eller på jobbet. Och hon hade velat att han skulle komma förbi brevskolan, men Björn hade sagt att han inte hann då han hade bråttom hem. Det är alltså fullt möjligt, för att inte säga troligt, att Björn kan ha träffat en eller flera personer eller haft något annat ärende både under måndags eftermiddagen den 30 april och tisdag förmiddag den 1 maj. Exakt vad han hade för sig dessa dagar lyckades polisen aldrig fastställa. En annan viktig fråga som polisens utredning aldrig lyckades besvara är varför Björn hade halkat efter med sitt skrivande. Enligt Björns chef så var det i februari 1973 som han hade börjat ligga efter i tidsplanen. Rättegången i bedrägerimålet mot Bulvanen hölls just i början av februari. Om Björn verkligen inledde några egna efterforskningar kring Sjögrens försvinnande, så är det rimligt att tänka sig att de i så fall påbörjades i samband med rättegången. Dels är det först då, när förundersökningssekretessen hävs, som det är möjligt att få ut förundersökningsprotokollet och andra handlingar från utredningen. Dels var det också först då som det stod klart att åklagarens bevisning inte höll för att döma Bulvanen på alla åtalspunkterna och att majoriteten av Sjögrens mark hamnade i händerna på direktören. En annan aspekt av fallet som polisen inte granskade särskilt noga var Björns båt som hittades i strandkanten på andra sidan viken. Hur hade den kommit dit? Hade Björn själv gått över med båten? Eller hade den kunnat driva dit med vinden? I så fall när? Svaren på dessa frågor är av stor betydelse när det gäller att lista ut vad som egentligen hände. Med hjälp av väderdata från Hårsfjärdens väderstation har vi kunnat rekonstruera vädret från kvällen den 1 maj fram till morgonen den 2 maj. Under kvällen och natten så regnade det. Vinden var till en början nordlig, men någon gång innan klockan 05 så vred vinden över i nordostlig riktning och det fortsatte att blåsa i den riktningen ända tills båten hittades. Om man drar ett streck på en karta i samma vinkel som vindriktningen från båtplatsen så hamnar man i princip exakt på den plats där båten återfanns. Det mest sannolika scenariot är alltså att båten lösgjordes någon gång på småtimmarna eller morgonen den 2 maj och sen drev med vinden över till den plats på andra sidan viken där den senare hittades. Frågan är bara om Björn fanns i båten eller inte. Innan handen polisen helt lade ned efterforskningarna i Adolfsson-fallet så hade de genomfört en sista åtgärd. De hade nämligen kontaktat en av Björns medarbetare från tiden på kollet i Lumlunda. Hon hade en del intressanta saker att berätta. Enligt henne var Björn en stabil och ansvarsfull ung man och hon hade svårt att förlika sig med tanken på att han skulle ha tagit livet av sig. Hon berättade att Björn och Sven lät känna varandra genom att kollot hade fått låna lamm av Sjögren som barnen hade fått ta hand om. Björn hade även flera gånger hjälpt Sven med olika sysslor. Sommaren 1972 hade Björn fått veta att Sjögren sålt mark till Bulvanen. Han hade då blivit väldigt förvånad. För att få veta mer om affärerna hade Björn en kväll i augusti bjudit hem Bulvanen och hans sambo på middag i kollot. Längre fram på kvällen hade Björn börjat fråga ut Bulvanen om försäljningen och hur Bulvanen tänkte finansiera den. Bulvanen hade svarat att han hade en firma bakom sig i Stockholm. Björn hade velat veta vad firman hette, men bulvanen hade vägrat berätta det. Hon hade fått uppfattningen att Björn höll ett rent korsförhör med bulvanen. Exakt vilken information som Björn eventuellt fick fram med bulvanen kan hon inte svara på. Men kanske var det ändå så att Björn lyckades få fram information om markaffärerna som kunde vara av betydelse. Som vi berättade i början av avsnittet så hittade vi ett förhör med Björn Adolfsson som Gotlandspolisen hållit. Ett förhör som polisen i Handen aldrig hade fått ta del av. Vid en första anblick så ser inte förhöret särskilt anmärkningsvärt ut. Men det finns faktiskt en detalj i förhöret som polisen förbigått. En detalj som visar att Björn Adolfsson faktiskt mycket väl kan ha suttit på information som ingen annan visste. Information som hade potential att omkullkasta direktörens markköp. Vi kommer därför få anledning att återkomma till förhöret längre fram i podden. Men varför var då Gotlandspolisens intresse för fallet så svalt? Vi tror att vi kan ha svaret på den frågan. För om det verkligen var så att Björn utsatts för ett brott så behövde det också finnas en gärningsman. Och det fanns en viss person som Gotlandspolisen hade sina ögon på som det i så fall inte kunde vara. En person som hade ett alibi som var så vattentätt som ett alibi överhuvudtaget kan bli. Den personen var bulvanen. I tiden för Björns försvinnande hade nämligen suttit i tryggt förvar bakom lås och bom på Visbyanstalten. Nästa gång i Kalla fall.
Ja, första gången vi sågs, ja, då kom man på en liten röd cykel.
När man var 7-8 år, det var ju en riktigt stor bror. Jag kommer ihåg, han hade motorcyklar, silverpilen som han körde med. Sen, han gjorde ju militära fallskärmsjägare i Karlsborg.
Han hade dessutom kört med ett plan under Västerbron. Och sen hade han ju jobbat som legosoldat i Kongo. Så det var ju en riktig tuffing det här.
Och sen köpte kläder, vet du. Han betalade ju, han köpte bara betal. Betalade han inte. Så där fick också mamma betala. Ja. Ja. Och sen när det drog in pengarna räckte, det var då han gjorde sådana här skumma grejer, om man säger. Att få in pengar.
Kalla fall produceras av Podplay i samarbete med produktionsbolaget Bangalore. Följ oss gärna på Instagram. Där kommer vi lägga upp bilder på sånt som vi tar upp i podden. Där heter vi Kalla _ fall. Och du har några tips som skulle kunna bidra till att Sven eller Björn hittas? Tveka inte. Hör i så fall av dig på tips@kallafall.com. Tack för att du lyssnar på Kalla fall.
En del av